Alltså, då någonting händer i livet som gör att man helt plötsligt börjar hoppa högt av glädje och jubla av lycka. Jag vet inte om några av er har varit med om det. Jag har varit med om det vid några tillfällen. Något oväntat händer som gör att man helt plötsligt gör det där man aldrig skulle göra annars. Det kan vara nyheten om att man har fått det där jobbet man så gärna ville ha. Det kan vara nyheten om en nära anhörig som har varit svårt sjuk och sen visar sig ha blivit frisk, får lämna sjukhuset, komma hem igen, en glädje väcks. Kanske växte associationer i ditt huvud just nu. Ja, vad det än är som du tänker på. Kanske har du något minne av någonting som har fått dig att hoppa högt av glädje, jubla av lycka. Jag kan gissa att du skulle göra saker som du normalt inte gör. Kanske och dansa runt med en vän eller bjuda in till en fest alldeles spontant, eller kanske skulle du brista ut i sång. Kanske hittar du på en sång av ord och fraser du liksom har med dig från dina favoritsånger, och så dansar du runt och sjunger lite löst och ledigt i ren lycka. Och jag kan säga att Marias sång som vi hörde reciteras här väldigt vackert nu av Charlotte, den ska läsas just så. Den ska läsas just med den inlevelsen och glädjen. För Maria jublar över att Gud har valt just henne att bära världens räddare inom sig. Och det är faktiskt så att hon skapar i stunden en sång. En lovsång till Gud med både egna ord och med lånade ord av den heliga skrift som hon känner så väl. Och den här sången har... Efter Jesu död och uppståndelse har den sången blivit tolkad på de mest skiftande sätt genom kyrkans 2000-åriga historia. Den har blivit reciterad, som vi hörde här idag. Den har blivit sjungen som en stilla kör i klostren, eller som en intensiv och stark körsång. Den här bönen har tonsatts av Bach. Men varför börjar Maria helt plötsligt sjunga till Gud? Varför börjar hon helt plötsligt sjunga? Ja, Maria har under en tid nu försökt att bearbeta besöket av en ängel. Och det var ju såklart en livsomvälvande upplevelse. Ängeln hade berättat för Maria att hon skulle bli gravid som genom ett Guds under, och att det var Guds son som hon skulle bära inom sig och föda. Och ängeln berättade också att Marias släkting Elisabet, trots sin höga ålder, att hon redan är i sjätte månaden och att det barnet också skulle bli speciellt. Så några dagar efter mötet med ängeln ger sig Maria av till Elisabet. Och man kan ju tänka sig att hon kände så här: jag kan bara inte vänta längre. Jag måste få dela det här med någon som kan förstå det oerhörda som hänt mig. Och Elisabet förstår. För i samma ögonblick som Maria och Elisabet möts så sparkar Elisabets barn till inom henne, och vi läste nyss att Elisabet fylldes av den helige ande. Och så ropar hon högt: välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat är det barn som du bär inom dig. Maria får nu äntligen en bekräftelse på det under som hon fram till mötet med Elisabet har hållit hemligt. Därför sjunger Maria. Nu får hon en bekräftelse. Därför sjunger Maria. Och Marias och Elisabets gemensamma glädje över dessa barn kommer ur en längtan som de har gemensamt med hela sitt folk. För då ängeln sagt dem båda att deras barn Johannes, som han kommer heta, och Jesus, som han kommer heta, ska bli viktiga profeter. Då ängeln liksom meddelar detta, då drar Maria och Elisabet direkt slutsatsen att deras barn kommer befria deras eget folk ifrån Herodes skräckregim och den romerska ockupationen som Israels folk lever under. Maria och Elisabet lever med tron på en Gud som en gång för länge sedan hade lovat att alla nationer skulle bli välsignade genom Abrahams familj. Men nu lever man i en helt annan verklighet. Man lever under andra makter. Och drömmen om att få bli Guds välsignelse för hela världen är långt borta för Israels folk. Men Maria och Elisabet förstår att nu kommer räddningen. Maria kommer förstå långt senare att Jesu uppdrag är större än att bli en politisk befriare. Men bara det lilla hon förstår i detta ögonblick är nog. Gud har utvalt henne. Det räcker för att hon ska jubla av glädje. Denna glädje över att Gud gör något stort i Marias nu bubblar över i en sång. Och vi hörde den reciteras alldeles nyss. Jag ska inte recitera den igen. Men den här sången innehåller flera citat från Bibeln. Särskilt från en äldre sång som heter Hannas sång i Första Samuelsbokens andra kapitel. Och det här är spännande. Jag vill stanna till vid det här idag. I denna sång så blandar Maria sina egna ord med ord direkt från Bibeln. Jag vill stanna till inför just det idag. Alltså Maria var en del av ett folk som liksom levde av sin heliga skrift. Vi kan genom den här berättelsen ana att hon memorerade psalmerna. Att hon lyssnade tacksamt och med förväntan till de profetiska skrifterna som talade om nåd och hopp och revolution och seger över ondskan och att Gud skulle komma med räddning till sist. Vi kan genom denna berättelse ana att hela Marias liv var genomsyrat av hennes tro på Gud. Hon levde med i de stora högtiderna, försoningsdagen, tempelinvigningsfesten, påsk, lövhyddofesten. Alltså Maria tillhörde ett folk som levde i en rytm med sin tro. Och jag tror det var det som gjorde att hon kunde ha en förväntan på Guds tilltal och vidrörande. För då ängeln kom med det osannolika budskapet så var hon ju redo. Då ängeln möter Maria säger hon: må det ske med mig som du har sagt. Maria var redo för ett möte med Gud. För hennes liv var liksom genomsyrat av hennes tro på Gud. De bygger radhus nedanför Bockemossens park där jag och min fru bor. Och vissa dagar då jag sitter hemma och arbetar med till exempel en sån här predikan så kan man höra ett ständigt hamrande som låter ungefär så här. Nu tror ni, vad gör han? Jag försöker lite till. Jag har skydd, jag har täckning för predikstolen. Ni har säkert också varit med. Man sitter och ska försöka förbereda någonting. Jag vet inte vad du tycker, men för mig är ett sånt här ständigt hamrande oerhört irriterande. Särskilt om man är inne i en tankeprocess som vi är just nu tillsammans. Då vill man inte höra de här slagen samtidigt som jag pratar. Varför är det här hamrandet så irriterande egentligen? Jo, för det har ingen rytm. Alltså det kommer i ojämna intervaller och det stör örat. Om man tänker sig en virveltrumma så låter den egentligen inte särskilt annorlunda än en hammare på en träbit. Om jag fortsätter ett tag till så kommer ni bli än mer frustrerade. Men om jag slår mig ner, om jag sätter mig och börjar spela väldigt starkt, då börjar vissa av er hålla för öronen. Kanske passar bättre med. Lite bättre kanske för några av er som inte uppskattar rockmusik. Vad händer nu? Alltså ljud kan gå oss på nerverna, eller hur? Jag ska alldeles strax stanna upp här och jag ska inte gå vidare till andra instrument, utan nu är det slut. Alltså ljud kan ju gå oss på nerverna och det kan vara en rytm. Ljud kan också vara en rytm som vi njuter av. Alltså skillnaden mellan oväsen och musik, det är om man tar hänsyn till rytm och pauser. Alltså om man vet när man ska spela och när man inte ska spela, kan det bli till vacker musik. Då kan det bli någonting fint. Och att jag sitter här och spelar trummor för er på fjärde advent, det har jag fått inspiration från en annan pastor på andra sidan jordklotet där man är lite friare. Men jag tänkte att det här trumspelet som du fick uppleva nyss, det kanske kan bli en vägvisare för dig och mig om hur vi kan få leva våra liv. Om vi lär oss att gå i takt med Gud och ta hänsyn till rytm och pauser i livet, då tänker jag att våra dagar kan bli till vacker musik. Och då tänker jag att en förväntan kan väckas på att Gud ska möta oss i vår vardag. Men ofta ser våra dagar ut som det där ständiga hamrandet. Man vaknar upp, duschar, äter frukost, skriver en att göra lista, kanske sitter på bussen eller bilen, ringer telefonsamtal, smsar, skickar mejl, handlar, städar, planerar, hämtar barnen, äter kvällsmat och så nästa dag samma sak igen. Och en dag frågar man sig, ska vi ut med soporna igen? Var det redan 2 veckor sedan vi var ute? Har det gått 2 veckor och vart tog november vägen och snart är december slut också? Om vår tid inte bryts upp av rytm och pauser, så blir alla rutiner och allt vi gör dag för dag som ständiga hammarslag som tröttar ut både mig själv och de omkring mig. Livet blir förminskat. Och livet är ju stort och fantastiskt. Livet är en gåva från Gud. Och Gud är lika verklig idag som i mötet med Maria för 2000 år sedan. Ni ska få ett citat på väggen här. Mystiken Mäster Eckhart sa en gång: vad spelar det för roll att Jesus kom för 2000 år sedan om han inte fortsätter att komma till oss nu? Vad spelar det för roll att Jesus kom för 2000 år sedan om han inte fortsätter att komma till oss nu? Det är det här som är det stora med Jesu död och uppståndelse. Att han för all framtid går in i varje människas nu. Och ger nåd och förlåtelse och evigt liv. Allt som finns i relationen med Jesus finns där ständigt i vårt nu. Och jag längtar efter att få leva mitt liv med den förväntan som vi kan läsa att Maria hade. Hur kan vi leva med denna förväntan på att Gud faktiskt ska möta oss och tala till oss? Ja, för att kunna uppleva livet i all sin rikedom, För att kunna leva med en förväntan på Guds tilltal i vårt nu behöver också vi i vår tid leva i en god livsrytm. För mig är det här fascinerande att tänka hur Maria levde. Jag kan ju inte veta det exakt, men hon levde i en rytm tillsammans med sitt folk som hade tusenåriga traditioner. Hon levde med Bibelns ord. Hon levde med ständigt återkommande högtider. Och så fick hon en rytm som gjorde att livet fylldes av pauser. Och de pauserna gav möjlighet för henne att möta Gud, minnas vad som är viktigt i livet. Och under dessa högtider åt man gott och tog vara på gemenskapen med Gud och varandra. Och dessutom, varje vecka återkom en högtid, sabbaten. Och varenda israelit kunde orden utan till från andra Mosebok 23:10, där vi läser: sex dagar ska du arbeta, men den sjunde dagen ska du upphöra med arbetet. Det vi läser här nu skulle man också kunna säga är en form av rytm. Också Maria hade denna 6+1 rytm i sitt liv. 6+1, 6+1. Ni hör, snart blir det en takt av det, 6+1. Alltså denna rytm säger till oss att man som människa inte är en maskin eller en siffra. Och denna rytm säger oss att man inte är älskad för hur mycket man producerar. Och den här rytmen säger oss att Gud accepterar oss inte på grund av hur hårt vi arbetar. Guds kärlek är rotad i nåden, och att varje vecka ta en dag för att påminna sig om att ens värde inte ligger i hur mycket man gör. Det var oerhört viktigt för Israels folk. Och jag tänker att det är viktigt för oss. För om vårt liv bara går på som ett ständigt hamrande av prestation, så tappar vi bort vad det innebär att vara människa. Om vi bara jobbar på, om vi säger att vi går över gränsen till 7, 8, 9, 10 dagars arbete i sträck, så sliter vi sakta ner vår själ. Vi tappar bort livets rikedom, som ju säger oss än en gång: livet är en gåva från Gud. Och Gud är lika verklig idag som i mötet med Maria för 2000 år sedan. Så jag vet inte om jag har dig med här. Det får jag veta efteråt kanske. Men visst behöver vi idag öka vår förväntan på Guds möjligheter i vår tid, mitt i våra liv. Men till sist, hur ska detta gå till? Hur ska det ske? Detta med livsrytm. Hur ska det ske? Ja, som vi redan antytt, att regelbundet gå på gudstjänst, att ha en dag i veckan ägnad åt gemenskap med Gud och andra människor. Att kanske börja varje dag med att låta knäna nudda golvet innan fötterna och be en kort bön: Herre, jag Gud, den här dagen är din. Jag vill ta emot allt du har att ge idag. Att innan man somnar gå igenom dagen tillsammans med Gud och tacka Gud för åtminstone en bra sak som hänt under allt elände. Alltså, allt detta är ju bra alternativ att ha med sig för att livet ska få en god rytm. Men du som sitter här är ju en unik människa med en unik relation till Gud. Det finns därför inga typiska mallar att passa in i. Då Jesus kom så sa han att vi tar inte pauser för att bli godkända i ett religiöst system. Vi tar inte återkommande pauser för att göra Gud glad. Jesus sa så här: människan är inte till för sabbaten, utan sabbaten är till för människan. Den återkommande pausen i livet är en gåva till oss. Och den gör att vår vardag går från att bli ett ständigt hamrande till att istället bli ljuv musik. Där jag lever i förväntan på ett tilltal från Gud. Och jag tänker att om jag lever i en god livsrytm så kan jag också börja göra alla de där vardagssysslorna. Medveten om att Gud är med mig, att den helige ande hjälparen är ständigt närvarande hos mig. Alla vardagssysslor kan bli fyllda av förväntan på Guds tilltal. Under frukosten vi äter, då vi sitter med vår att göra-lista, då vi åker bil eller buss till jobbet, det där telefonsamtalet, mötet med arbetskamrater och vänner. Det är ju i allt detta vanliga som Gud mycket väl kan ge mig ett tilltal, ett möte. Kort sagt, om jag lever i en god livsrytm blir det musik av mitt liv. Och ni har fått en massa möjliga råd nu, eftersom vi alla människor är unika och har unika relationer med Gud, så kan jag egentligen bara avsluta med ett konkret råd idag gällande din livsrytm. I en adventstid som ofta är stressigare än andra tider på året så vill jag ge ett råd, och det är två ord som kommer upp här. Och de orden har jag sagt tidigare och jag kommer säga dem igen. Bli stilla. Du och jag behöver bli stilla och låta Gud visa oss hur vår livsrytm behöver se ut. Och de här två orden är det viktigaste jag säger idag, men också det svåraste. Bli stilla. Varför är det så svårt? Ja, det kan vara för att vi är så rädda att möta all den ångest som vi valt att förtränga, allt det i livet som vi valt att förtränga och som vi tror ska kanske övermanna oss och komma upp om vi blir stilla. Och författaren Gerard Hughes sa en gång att den längsta och svåraste vägen i världen är färden från vårt tankelivs ytskikt till hjärtat, där Gud redan väntar på oss med öppna armar. Kan låta det vara kvar här. Om vi vågar börja gå den långa och svåra vägen till stillhet och låter Gud möta oss på djupet, så väntar en befriande upptäckt mitt i vårt ångestfyllda hjärta. Mitt i allt det som vi inte vill kännas vid bor Gud i våra hjärtan, och han väntar på oss med öppna armar. Och Marias sång visar att hon levde med den förväntan, och när det var dags för Guds besök tog hon emot Guds under i sitt liv med öppenhet och glädje. Och det undret, Jesus Kristus, det får vi som ett mysterium ta emot nu då vi går in i nattvarden. Låt oss be. Tack Gud att du ger oss gåvan att ta pauser. Och att du också ger oss friheten att tillsammans med dig se hur fungerar jag. Vad behöver just jag för att kunna växa som människa och leva i en förväntan på att du möter oss i alla de vardagliga händelser som ju faktiskt en dag ska visa sig utgöra livet. Tack att vi nu får ta en paus. Att vi får faktiskt gå in i en god livsrytm genom att fira nattvard. Tack att vi får vara i denna adventstid med en förväntan på att du ska komma till oss. Tack att du bor i våra hjärtan, Jesus Kristus. Och att du aldrig sviker oss. Och låt oss nu då vi tar emot bröd och vin öppna våra hjärtan och fyllas av förundran och förväntan. Tack att du i din död och uppståndelse ger oss ett nytt hopp. En ny förväntan på dina möjligheter och en ny kärlek till dig och våra medmänniskor. Allt detta ger du oss. Tack för det. Amen.